Härom veckan så gick jag omkring, jag gick genom Frölundas torg, stora varuhus. Har ni varit där någon gång? Om ni går dit nu så ska ni finna att skyltfönstren dignar av reklam för vårens nya mode. Och skyltdockorna visar elegant vilka kläder och vilka färger det är som ska gälla den närmaste tiden om man vill hänga med i modesvängen. Det tycks finnas ett nytt mode varje årstid, minst. Våra kläder blir snabbt omoderna. Och många känner också pressen på sig att hänga med i den forcerande utvecklingen för att inte verka otidsenlig och gammalmodig. Och när jag ser tillbaka på gamla foton från 70-talet kan jag känna mig ganska generad över att man så troget infogade sig i den då, som jag tycker, ganska smetiga, för att inte säga antika, klädstil som då rådde. Alla såg vi mer eller mindre lika halvtöntiga ut. Om man läser moderna modetidningar så förstår man snabbt vad som bör gälla i vår tid. För den som vill hänga med i modenyckets alla svängningar. Och det ligger givetvis en hälsosam aspekt i det här också, att vilja förnya sin garderob då och då, eftersom vi som människor har ett behov av variation. Det är väl inget fel i just det. Inom olika subkulturer så odlar man olika klädmoden som blir en del av deras identitet. Ibland kan man till och med avläsa den politiska tillhörigheten. Den markeras med viss sorts kläder åt det ena eller andra hållet. Nationella, etniska och religiösa tillhörigheter markeras också ofta genom just klädseln. Och vi har alla här idag, tror jag, en föreställning om, fördomsfull eller inte, om hur en eskimo ska vara klädd, hur en arab ser ut med sina kläder, eller en indian, eller en kvinna i ett muslimland, eller en grekisk ortodox präst. Men finns det någon renodlat kristen klädstil? Finns det kläder eller en klädstil som är mera kristen än andra? Ja, visst gör det det. Jag hamnade på en stor konferens en gång och man delade ut reklam. Kläder för kristna. Och här var jättefina tröjor och t-shirts och jackor och träningsoveraller och till och med handdukar och slipsar och skjortor. Och det såg ju till attraherande ut. Men vad var det som gjorde de här kläderna kristna, funderar man. Var det priset? Knappast. De var ganska dyra faktiskt. Var det kvaliteten? Ja, det är ju inget fel att ha bra kvalitet på kläder. Men är det något unikt kristet i så fall? Det man menade och avsåg var givetvis att det på de här kläderna står en liten text, Jesus is the resurrection and life, eller någonting så, Jesus is my savior. Det står olika bibelord lite här och där som gör de här kläderna till kristna, menade man då. Och jag vill inte döma om den metoden, till och med handdukarna som ni ser. Det kanske var ett sätt, och är ett sätt, att dra viss uppmärksamhet till det som man vill samtala om. Man kan ju få frågor, varför håller den där texten på din träningsoverall till exempel. Och jag beundrar dem som med frimodighet bär sådana kläder. Det är inget fel med det. Bara man inte tror att de kläderna utgör en specifik kristen livsstil. Bibeln säger inte så mycket om kläder, men den betonar den inre människans garderob väldigt mycket. Och när den nämner om kläder i några sammanhang så kan man åtminstone dra slutsatsen om att kristna inte bör kläs för allt för påkosta, eller det ska inte vara pråligt eller ståtligt och inte heller utmanande, så att kläderna liksom tjänar till att dra uppmärksamheten till den egna personen. Det här gäller alltså gudstjänstlivet då framför allt. Och kvinnor uppmanas att klä sig anständigt och återhållsamt i själva gudstjänstlivet. Men när det är sagt så finns det ändå ett kristet mode. Ett mode som inget annat mode kan uppvisa. Det finns en äkta kristen livs, eller klädstil, bildligt talat. Och jag har sett den år ut och år in i den här församlingen. Söndag efter söndag så kommer människor hit med samma kläder. Och jag har inte blivit det minsta trött på de kläderna. Faktum är att de blir vackrare och mer fascinerande allt eftersom åren går. Det går inte att läsa om det här modet, det här kristna modet, i någon av de påkostade modetidningarna. Men de finns heller aldrig med i någon av de stora flotta mannekänguppvisningarna, vare sig i Paris, London eller New York. Men den beskrivs utförligt i den mångtusenåriga boken, den gamla boken som har blivit världens bestseller genom alla tider och som finns översatt till fler språk än något annat språk. Så den här modekatalogen, den är tillgänglig för alla. Bibeln talar nämligen ofta om den kristna människans klädstil som en bild för hennes livsstil. Inte minst Kolosserbrevet som vi idag återigen ska läsa lite granna i. Att byta kläder är nämligen en vanlig bild för den kristna människans omvändelse. Inte minst det som uttrycks i dopet. Den omvändelsen. Att lägga ner det gamla och den gamla människan och det gamla livet och stå upp till ett nytt liv med nya kläder. Vi uppmanas i Kolosserbrevet 3 att lägga av oss de gamla trasorna, det vill säga den gamla livsstilen som kännetecknades av mitt sätt att leva då. Och ikläda oss de nya kläderna som kännetecknas av att vi är nya skapelser i Jesus Kristus. Inte bara som individer utan som församling ska vi vara vackert klädda. Och missförstår man nu inte. Jag har sett den här klädnaden i vår församling. Fast de vanliga kläderna som man bär kan vara väldigt olika. Alltså de ytterkläderna. Jag hoppas det ska kunna finnas en stor tolerans för en rik variation av klädsel i vår församling. För det hänger inte på kläderna, de ytterkläderna. Men det hänger på det inre hjärtats garderob. Och jag har sett den inre garderoben. Och det är den som är så vacker. Och det är den som finns i vår församling och som får de här överdådiga skyltfönstren på Frölunda torg att totalt blekna till ingenting. Ska vi lägga på overheaden och få åtminstone vers 12 och 14, 12, 13, 14 som vi kanske hinner gå igenom idag. Det står att som Guds utvalda, heliga och älskade. Alltså det ligger en uppfordran i vilka vi är. Vi är utvalda av Gud. Det vill säga, det var inte vi som sökte Gud eller du som först sökte honom, det var han som sökte dig. Och i hans sökande och utväljande av dig ligger en avsikt. Gud ville göra dig till någonting och han ville tillsammans med andra skapa en församling, en utvald grupp. Det var församlingens ord, det grekiska ordet ekklesia egentligen betyder. Heliga betyder avskilda för att tjäna honom. Avskilda för Guds räkning. Och det kräver en viss klädstil. Älskade av honom med en faderskärlek. Gud älskar alla människor. Men den som har kommit till tro och blivit Guds barn genom tron på Kristus är dessutom älskade med en speciell faderskärlek. En innerlig tillgiven kärlek så att säga. En känsloladdad kärlek till och med om du så vill. Kläder som uttrycker uppdrag, det ser vi ofta bara man går ut på stan så möter man kanske en militär. Och vi vet han är soldat. Vi ser det på uniformen. Han står alltså i svenska försvarets tjänst. Eller vi kommer in på ett sjukhus och vi ser de här vitrockarna. Och vi vet läkare. Speciellt om de har sånt där, vad heter det, stetoskop hängande om halsen, läkare. Vi ser en brandman, vi vet han är klädd för sitt uppdrag att släcka bränder. Vi ser en ishockeyspelare, vi vet han är klädd för matchen, ett uppdrag. Vi ser en kristen och vi ser en klädedräkt som påminner om den kristna människans uppdrag. Den människa och den grupp av människor som är utvalda, heliga och älskade av Gud. Och så förklarar han hur de här, ska vi kalla det till och med tjänstekläderna, tjänstedräkten, ser ut. Vi uppmanas att klä oss på ett sätt som avslöjar vem vi tillhör. och som motsvarar Guds eget väsen. Klä er alltså i innerlig medkänsla eller barmhärtighet. Du vet, det står om Jesus att när han såg folkskarorna så står det om honom att han fylldes av medlidande. Han fylldes av medlidande med dem, för han såg att de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och det var vanliga människor. Han såg inte deras kläder, han såg inte vad det som fyllde honom med den här medömkan, utan han såg att de var andligt vilsegångna, så som får utan herde. Och han berördes av det. Och när en stor folkskara på 4000 män och dessutom kvinnor och barn hade sökt upp honom ute, ja, det var ganska vilda, alltså i vildmarken, i ödsliga områden, och stannat hos honom för att höra hans undervisning under 3 dagar. Och det är klart, matförråden hade börjat tryta. Ingen hade väl trott att man skulle stanna så länge. Men man var så fängslad av Jesu undervisning att man stannade ännu en dag. Och när den 3:e dagen kommer så säger Jesus så här: det gör mig ont om folket, för de har ju ingenting att äta, de har varit här i 3 dagar. Jag vill inte låta dem gå härifrån hungriga, för de orkar, de kanske inte ta sig ända hem. Alltså han blir orolig och bekymrad över deras fysiska tillstånd och svaghet på grund av avsaknad av mat. Och Gud vill att församlingen ska kännetecknas av samma empati och inlevelseförmåga. Vi är kallade att försöka sätta oss in i hur de andra i församlingen känner det. Hur de mår, hur de har det. Om någon är ledsen, jag ser att du är lite ledsen då, är det något jag kan hjälpa dig med? Att vi tar till oss den här känsligheten och blir berörda av när andra inte mår så bra. Och vara beredda att möta deras behov både i andligt avseende och fysiskt avseende. Församlingen är den plats där vi övar oss i känslighet för varandra. Klä er i vänlighet. Det ligger ju nära det här ordet också. I godhet, som betyder att man söker andra människors bästa. Man vill att de ska känna sig bekväma i församlingsmiljön. Kärleken vill aldrig få någon att rodna, att känna sig osäker och olustig till mots. Kärleken, som vänligheten är ett uttryck för, vill att alla ska känna sig bekväma, hemma så att säga. Klä er i ödmjukhet. Nästa del av klädedräkten. Petrus skriver i sitt brev: kläd er i ödmjukhet som en tjänare dräkt. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Om Guds nåd ska fortsätta att vila i församlingen och över församlingen, så behöver vi leva i ödmjukhet mot varandra. Har du tänkt på att Bibeln aldrig bjuder någon att överordna sig någon annan? Ingenstans står det. Däremot står det flera gånger: underordna er varandra i Kristi fruktan. När Petrus skrev kläder i ödmjukhet som en tjänare direkt, så tänkte han kanske till och med på den klädsel som slavarna hade. Kvinnorna hade sina förkläden och männen hade sina slavdräkter när de gjorde sin tjänst där ute på fälten kanske. Och det var ett sånt förkläde, en tjänaredräkt, som Jesus tog på sig när han band en handduk om sitt liv, står det, och fyllde ett tvättkar med vatten och tog med sig en tvål och en handduk för att börja tvätta sina lärjungars lortiga fötter efter den långa dagens vandring. Det var ett sätt att demonstrera ödmjukhet, att vara beredd att betjäna. Men ödmjukhet är inte detsamma som att ha en svag självkänsla eller att hysa självförakt och mena jag är ingenting, jag kan ingenting. Det är falsk ödmjukhet. Ödmjukhet innebär att veta sitt stora värde inför Gud och vara trygg i det. men också att vara realistisk i sin självuppfattning. Att veta att jag faktiskt bara är en liten människa som föddes igår och imorgon kanske jag ska bort. En kort sekund är jag här. Och det passar sig inte att jag är alltför arrogant och självsäker. Jesus var saktmodig och ödmjuk i hjärtat, står det. Trots att han ägde en sån auktoritet. Trots att han talade som han sa. Ingen har någon talat så som den mannen talade. Men han hade ändå en ödmjukhet. Han ägde all makt i himmel och på jord. Men han uppträdde inte som en märkvärdig människa. Han uppträdde inte som en stolt eller arrogant människa. Han fann sig mycket väl tillrätta i de fattigaste och mest enkla förhållanden. Och hans ödmjukhet fick människor att känna sig värdefulla i hans ögon, vilka de än var. Han kunde infinna sig i de fattigas gemenskap och de utstöttas gemenskap. Förresten, han hade ju fötts i ett enkelt stall i Betlehems utkanter. Och när man berättar om det i Afrika, Jesus, han föddes i ett stall där djuren var också. Ja, men det gjorde ju vi också, säger man. Hemma i hyddan med korna och getterna runt omkring. Föddes Jesus likadant som oss? Ja, det gjorde han. På lägsta möjliga nivå kom han in i människosläktet. Ytterligare, klä er i mildhet mot varandra. Eller saktmod. Det betyder att vara modig nog att ta det sakta. Att ha en viss självbehärskning. Att inte tillåta att mitt temperament tar överhanden. Så att det kanske skulle såra någon annan människa. Vi hade församlingsmöte här igår. Årsmöte till och med. Och det är klart, då måste man diskutera olika frågor. Och olika åsikter behöver komma fram. Men vet du, ingen uttryckte sig med hårdhet. Ingen uttryckte sig med arrogans. Alla uttryckte sig med respekt och vördnad. Som syskon i en och samma familj. Är vi kallade att behandla varandra varsamt. Även om vi tycker väldigt olika. Så vi kallade att behandla varandra med ömhet. Ja, jag hör vad du säger. Och du har säkert tänkt igenom det här noga. Det förstår jag. Men jag är av en helt annan åsikt. Men jag älskar dig ändå. Kan man säga så? Varför inte? Klä er i ömhet och mildhet. Var inte hårda mot varandra. Var varsamma med varandra. Vi är svaga mänskliga kärl, både du och jag. Även om vi ibland kan tro att någon har en tuff yta, så är den oftast väldigt tunn. Och vi behöver alla bli behandlade som de svaga människor vi är. Klä er i tålamod. Och när kärleken ska beskrivas i första Korinthierbrevet 13, och Paulus börjar, han definierar inte kärleken, han säger hur kärleken yttrar sig. Och det första han säger, kärleken är tålig. Och det var ju inte, tycker man, så hemskt storslaget att börja med just den egenskapen hos kärleken. Men den verkar vara kärlekens främsta särdrag. Klä er i tålamod. Har du tänkt på att tålamod bara behövs i en miljö där det finns brister och ofullkomlighet? Tålamod behövs bara med barn som är jobbiga, till exempel. Tålamod behövs bara i en församling där det fortfarande finns människor som kan irritera en. Tålamod behövs inte i en fullständig, fullkomlig miljö. Tålamod behövs bara där relationer och gemenskaper fortfarande är full av brister och irritationsmoment. Och så är det med församlingen. Därför behövs tålamod i Guds församling här på jorden. Annars skulle vi aldrig kunna leva i enhet med varandra. Vi behöver alla varandras tålamod. Du behöver att jag är tålmodig med dig, och jag behöver att du är tålmodig med mig. När Paulus skriver till Thessalonikerna så säger han i vers 5 och 18 i första brevet om olika kategorier människor i församlingen. Så säger han, tala till de oordentliga, tala dem till rätta. Och de motfällda, uppmuntra de motfällda. Vad ska jag göra med de svaga? Stöd de svaga. Vad ska jag göra med alla de andra? Ha tålamod med dem. Ha tålamod med alla. Plötsligt är det någonting som alla kategorier behöver i en församling. Och på mitt skrivbord så har jag en liten skylt där det står: var snäll och ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig än. Är Gud färdig med dig? Om inte, så kanske det behövs lite tålamod för din skull också. Gud är inte färdig med någon av oss och kommer heller inte att bli det så länge vi är kvar i den här världen. Och därför kommer det heller inte att finnas en fullkomlig församling. Men den måste sträva åt det här hållet. Gud har haft tålamod och har tålamod med dig och mig och haft det i många, många år. Därför vill han också att du ska ha tålamod med dina medsyskon i Kristus. Gud ska fullborda sitt verk. Han vet att vi är bristfälliga och ofullkomliga och behöver tålamod. Men han ska sätta en ära att en dag ställa församlingen fram inför sig utan fläck och skrynkla, fullständigt ren och vacker och inte den minsta sak att irritera sig på eller klaga på. Det är Kristi bruds kröning. Men intill den dagen behöver vi öva oss i en generös hållning till varandra. Därför står det i nästa vers uttryckt: ha fördrag med varandra och förlåt varandra om ni har någon att förebrå en annan. Alltså, kläd er i fördragsamhet och ha en stor beredskap att förlåta eventuella oförrätter. För hur det än är, så kommer vi också i en kristen församling, en församling som den här, att förgå oss mot varandra. Tyvärr, gång på gång kommer vi att göra det. Jag gör det, kanske du också. Ibland säger vi saker som vi inte borde ha sagt. Och ibland beter vi på ett sätt som kanske sårade någon lite grann. Men då finns det en underbar väg att gå. Och den måste man hitta snabbt. En väg som kan lösa alla knutar och rädda gemenskapen och bevara enheten. Så Jesus säger: när du är på väg till altaret med din gåva och kommer ni på dig att du har någonting ouppklarat med din broder, lägg ner gåvan så länge och gå och försona dig. Skynda dig och gör upp. Sen kan du komma med gåvan. Var snar till att förlåta varandra. Annars kan bitterheten slå rot i församlingen och det skapar en unken atmosfär. Församlingen är en bra plats att öva sig i förlåtelsens konst. För i församlingen finns det mycket som går att förlåta. Kanske inte lika mycket i ett fotbollslag, jag vet inte. Men i församlingen är ju så heterogen, det är så mycket olika människor. Så många konstiga människor som man kan reta sig på. Förlåt. Det ligger i den gamla människans natur att inte vilja säga förlåt. Kan du tänka dig? Har du observerat? Jag har sett det till och med hos mina barnbarn. Jag förstår inte vad det kan bero på. Men till och med de har svårt att säga ordet förlåt till någon av sina kusiner, till exempel. Vad beror detta på? Nils Bolander skriver i en av sina dikter: vi gingo alla, eller han skriver så här: vi gingo båda i fällan och tappade sans och takt. Nu står ett enda ord oss emellan, men ordet blev aldrig sagt. Och så fortsatte livet i en ouppklarad konflikt och en bitterhet som tilltog. Så får det inte vara i Guds församling. Petrus tyckte att han sträckte sig långt, för han förstod det här med förlåta. Det är väl någonting vi måste hålla på med. Han sa: Jesus, räcker det om man förlåter 7 gånger någon? Och Jesus svarar: inte 7, men 70 gånger 7. Alltså, det var en bild på: det får inte finnas, Petrus, någon gräns för förlåtelsen. Kom ihåg, satte Gud en gräns när han förlät dig? Eller förlät han allt? Eller var du en så pass prydlig människa så det var ganska lite som du behövde förlåtelse för, så Gud klarade dig? Så fort vi talar om en gräns för förlåtelsen kommer det att finnas vissa som inte kan bli förlåtna. Men Guds förlåtelse innefattar allt, och Jesu blod täcker hela världens synd och skuld. Och så som Gud har förlåtit dig allt, så förväntar han sig också att du ska ha en beredvillighet att förlåta andra, så som han, på samma sätt som han har förlåtit dig. Ingen mår bra att leva i oförsonlighet. Forskare börjar mer och mer upptäcka förlåtelsen som en kraft, som ett läkemedel för både kropp och själ. Förre presidenten Jimmy Carter och den sydafrikanske metodistbiskopen Desmond Tutu och förre evangelisk missionären Elizabeth Elliot. Jag vet inte om ni känner till henne, men hennes man mördades ju av just den indianstam som de försökte nå med evangeliet i Colombia, och tre andra missionärer dessutom. Den tragiska händelsen har däremot lett till att den stammen idag är en kristen stam, men det hade detta höga pris. Men i alla fall, Jimmy Carter, Desmond Tutu och Elizabeth Elliot leder ett 100 miljoner kronors projekt som kallas kampanjen för förlåtelseforskning. Och 29 framstående forskare har fått medel för att studera förlåtelsens effekter på många olika livsområden, såsom familjerelationer, kvinnomisshandel eller försoningsprocessen efter folkmordet i Rwanda. Och man har redan funnit att förlåtelse hjälper människor att komma ifrån vrede och stress och bitterhet. Det här visste vi ju redan. Och vissa psykologiska problem. Förlåtelsen har även medicinskt goda effekter. Den motverkar hjärt- och kärlsjukdomar. Den motverkar högt blodtryck och spänningar och andra psykosomatiska symptom. Det verkar som det skulle kunna vara värt av andra skäl än att bevara församlingens enhet och frid att leva i förlåtelsen. Det gör dig gott. Det gör oss gott. Och Gud vill att vi ska må gott genom att vara redo att förlåta. När den välkände pastorn Seger Hjelm, han var faktiskt pastor här i den här kyrkan för länge sedan också en tid, väldigt känd i vårt land för hans humoristiska sätt att predika, men han fick också mycket kritik. Och det var en tid då många svenska dagstidningar kritiserade honom på ett mycket orättvist sätt. Och hans fru var på honom och sa: varför ger du inte igen? Och liksom säger ifrån att det här är inte sant. Seger Hjelm lär ha svarat sin fru: ja, men jag har redan förlåtit dem på kredit. Frank Mangs skriver i en av sina böcker: varje nyårsdag förlåter jag mina vänner ett år i förväg. Alla mina vänner har konto. Eftersom jag inte har några ovänner så är hela världens alla miljarder människor inräknade i mitt förlåtelsekonto. Då jag besinnar hur oändligt mycket större min synd mot Gud är än min nästas synd mot mig, blir det inte svårt att förlåta. Då har jag bistånd av Kristi fullkomliga kärlek. Det finns tillgångar som skulle behöva förlösas bland Guds folk och i Guds församling. Och vi skulle framstå som en mycket friskare kropp än vad vi kanske gör. Och jag är så glad att få tillhöra en församling där den här konsten odlas. Jag brukar berätta om min dotter, en av dem, som en tid i hennes barnaår var väldigt provokativ mot sin pappa. Jag vet inte vem det var fel på, hon eller mig, men det var naturligtvis mitt bristande tålamod som inte borde ha funnits. Jag kunde ta tag i henne så här och skaka om henne och så här: får du inte göra? Och jag var så arg. Och så kom kvällen och pappas samvete började gnaga mer och mer. Och jag sa vid kvällsbönen: Sofia, pappa var lite hård mot dig förut idag. Kan du förlåta mig? Och vet du vad hon svarade? Ja, pappa, jag förlåter dig, men jag vet att du kommer att göra det igen. Ett sånt hjärtelag hade hon och har hon. Och det liknar Guds hjärtelag. Det är så klart när Gud förlåter oss helt och fullt att han vet om att du kommer att falla igen. Ändå förlåter han det nu. Men den hållningen hos Gud leder dig inte till en slarvig livsstil. Du tänker, men är Gud så god att han, trots att han vet var jag kommer att hamna också framöver kanske, så är han beredd att ge mig full förlåtelse. Då vill jag verkligen göra allt för att inte såra honom igen. Och jag ville verkligen göra allt för att inte Sofia skulle behöva förlåta mig för den där saken igen. När vi förlåter varandra, förstår du, då hjälper vi varandra till en helig livsstil. Vi hjälper varandra till att komma närmare åt det håll som Gud vill och bidra till skönheten i församlingen. Vi frigörs från tidigare misslyckanden och vi får kraft att börja om och leva annorlunda. Tänk vad befriande det kan vara. Och det kan vara konflikter som har legat i år och gnagt och förhindrat och dränerat energi från ditt liv. Men när väl förlåtelsen är sagd och given och mottagen, så är det precis som till borta. Du är befriad till någonting helt nytt. Denna konst ska odlas i församlingen. Guds största gärning var inte för mig när han skapade stjärnovärldarnas myriader. Guds största gärning för mig var inte när han skapade oceanerna och de höga alperna och de vackra blomsträngarna. Guds största gärning för mig, det var när han sträckte ner sig och tog hand om en 11-årig liten pojke i ett läger på Siffebåt i Dalarna som faktiskt grät över sin syndanöd. Och han förlät mig. Och som en 11-åring gick jag mycket lättad från den bönestunden. Det älskar jag honom mest för. I den äkta förlåtelsen frigörs helande kraft, både för den som förlåter och för den som tar emot förlåtelse. I ett västafrikanskt land, läste jag om, så kallades de kristna i ett visst stamområde, ett ganska stort stamområde, när man talade om de kristna så sa de inte de kristna, de sa folket som förlåter varandra. Vilken vacker beskrivning. Folket som lever i försoning. Man hade fått det ryktet om sig. Och det var någonting unikt, tyckte man. Hela församlingens existens beror ju faktiskt på förlåtelsens underbara verklighet. Hur mår du i församlingen? Innan jag avslutar skulle jag vilja lyssna till ett par röster. Mi och Sune, vill ni komma fram?
Okej. Jag vet inte vad ni får för associationer när ni tänker på ordet, eller orden, församling, hem och familj. För mig så innebär det väldigt mycket, och de kan vara väldigt laddade, de här orden. Ett hem har vi alla, nästan alla. Familj har vi någon form av förhållande till. Och församling, vi är alla här idag. Så vi har också någon form av koppling till det. När jag tänker på ordet hem och församling, så kan jag på något sätt tänka på dem tillsammans. I ett hem, om jag tänker på mitt eget hem, ni kan tänka på ert hem, och familj då, så tänker jag att i mitt hem, varför är jag där? Jo, jag är där för att det är en trygg plats. Jag är där för att vila. Och jag ingår i en familj där det finns de här olika elementen som stod här. Ödmjukhet, frid, tålamod, allt det. Och jag tror att om man har en familj eller ingår i en familj där de elementen inte finns, så kommer de familjerna att störta. Jag har levt i två familjer som har varit såna, där inte de här elementen har funnits. Och jag kan säga att de familjerna gick inte så bra. På senare år så har jag träffat en annan familj där de finns, de elementen. Där går det väldigt bra. Och om man då lyfter in det perspektivet i församlingen, som den här, det vill säga tabernaklet, där jag tror också att vi behöver ha alla de här elementen, så blir det väldigt bra. Och man trivs. Man går hit för att man trivs. Jag går hit för att jag behöver det som man behöver i en familj, i ett hem. Det vill säga vila. Jag behöver tryggheten. Jag behöver kärleken. Men det är inte bara mina behov som ska fyllas. I en familj så har man ansvar för varandra, likväl som i familjen och församlingen. Att se varandra, att höra varandra, är jätteviktiga element. Och jag märker att när det inte fungerar i ett hem, så blir det lite skakigt. Om vi i församlingen inte ser varandra eller lyssnar på varandra, och där kärlek inte finns, så funkar det inte heller så bra. I den här församlingen så känner jag mig hemma. Där jag märker att det finns kärlek, tålamod, vänlighet, självbehärskning och allt det här. Det tycker jag är vackert. Den här församlingen betyder mycket för mig. Det är en grund att stå på. Jag behöver, likväl som en familj där man tuktar varandra, man älskar varandra och allt annat, så sker det här också. Jag går hit på söndagar och ibland mitt i veckorna också, för att just få det som man också gör i en familj. Ibland behöver man ha en tillsägelse, ett gott ord, en uppmuntran eller alla andra behov som man har. Det är församlingen för mig. I ett hem där man kan tvätta bort sminket, ta av sig kläderna, sätta på sig mysbyxorna, plocka ur linserna, dra på sig glasögonen, rufsa till huvudet och se ut som ett jag vet inte vad. Det är gott. Och det tror jag att man kan göra i den här församlingen. Jag känner att jag kan göra det. Kanske inte gentemot alla, för vi är en stor skara. Men där har vi också våra bönegrupper, där man kan vara mer personlig, mer avklädd och se varandra än mer.
Ja, Sune Hilmart heter jag. Lärde vi oss igår att man ska säga. Ja, jag berördes väldigt djupt av det du sa, därför att det stämmer ju så väldigt väl när man läser sin bibel, det här med förlåtelsen, att förlåta vidare. Och jag måste bekänna att jag är väldigt dålig på det där. Men min bön är, jag rann för mig när du predikade här i psalm 281, mer helighet giv mig, mer mildhet, o Gud, mer sorg över synden, mer lust för ditt bud, mer tjänande kärlek som ej söker lön, mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön. Och sista versen här, mer tålamod giv mig, mer salighetshopp, att frigjord från världen mot målet se upp. Mer uthållig gör mig, på frukter mer rik, mer redo för himlen, mer Jesus dig lik. Det sammanfattar ju väldigt väl den här texten. Som egentligen skulle vi prata om varför vi går till kyrkan här. Jag vet inte. Men det är kanske inte läge att göra det. Tack så mycket.
Ja, då får du komma igen. Det vill vi också höra. Men vi ska gå mot en avslutning och vi ska gå in i en bönestund tillsammans. Men får vi på overheaden där, så får vi se sista versen i det här. Det är precis som att Paulus klädbeskrivning når sitt klimax när han säger, över allt detta ska ni klä er i kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Det är liksom kärleken vore någon slags ytterrock som håller samman alla de andra kläderna och håller dem på plats. Kärleken är det smörjmedel som får de andra dygderna att kännas äkta, att leva, att fungera. Och inte bara vara kravfyllda förpliktelser. I gamla översättningen stod det, kärleken är fullkomlighetens sammanhållande band. Just det här tygbandet äger väl inte de fysiska aspekterna av styrka, men innebörden och symbolen av det. Att kärleken är det starkaste band som finns. Det står att allt på den här jorden ska ju förgås. Till och med nådegåvorna är tillfälliga. Och det främsta beviset på en levande församling är inte hur många nådegåvor som är i bruk, utan hur mycket vi älskar varandra. Och där måste vi alltså börja. Vi behöver en församling för att ständigt värmas i vår kärlek. Och i gudstjänstlivet behöver vi känna att vi verkligen älskar varandra. Ändå så är det så här, att den kärlek som Nya Testamentet beskriver och talar om är i första hand inte en emotionell baserad kärlek, utan en kärlek som vilar och utgår från en viljehållning, en beslutsamhet att se andra människor, se deras behov och vara beredd och villig att möta dem. På det sättet uppmanas vi att älska varandra på ett mycket praktiskt sätt. Jag tar bara ett exempel från den tidiga församlingen. De älskar varandra redan innan de känner varandra. Deras mästare har fått dem att tro att de alla är bröder. De älskar varandra. Om de ser en främling så tar de hand om honom och tar in honom under sitt tak och gläder sig över honom. De kallar honom sin broder eller syster, inte efter köttet utan efter Guds ande. Och om det finns någon hungrig och behövande och de inte har någonting att ge, så fastar de gärna 2 eller 3 dagar för att kunna förse den hungrige med nödvändig mat. Det här har jag faktiskt upplevt i vissa delar av världen. Det fortfarande är på det sättet att man ser det som en så stor ära att få ta emot en kristen broder och syster från ett annat land. Att man gärna står tillbaka i sin egen bekvämlighet för att fullgöra den gästfriheten. Till sist, en kristen filosof i Aten skriver på 200-talet. Och han var själv kristen. Hos oss i församlingen finner ni obildade personer och hantverkare och gamla gummor som inte alls med ord kan framställa vår läras värde, utan bevisa den genom sina handlingar. Det var nämligen så att de tog hand om sjuka, om änkor och om föräldralösa barn. Och det var den kristna församlingen, observerade, som började med den typen av verksamhet i samhället. Och så har det fortsatt. Och en av våra viktigaste funktioner i den här församlingen är att få ha ett nattcafé för hemlösa 2 trappor ner. Och du är gärna välkommen ner där och känna hur Jesu kärlek finns där.